Rika Centrumkyrkan. Och då ledde Holger Johansson Pettersson, förlåt mig. Du vet Johan, så säger jag att det var Johans pappa som ledde, och idag så är det Johan som leder. Det är gott att få åka omkring lite grann och möta andra församlingar. Jag ska vara nere i Föreberg om några veckor hos Tobias. Och ni kanske känner till att Tobias, han har en församlingsbibelskola just nu som är omtalad och omtyckt av många medlemmar där nere. Och man har sagt att Tobias, han gör ett fantastiskt bra arbete med den undervisningen. Och så har han bett mig komma med och undervisa om den heliga ande, den andra advent. Det ska bli spännande. Jag tittade på almanackan och kom underfund med att det är bara 5 söndagar kvar tills jag avslutar egentligen min tjänst i församlingen. Och då vi får välkomna vår nya pastor Kristoffer. Och det är väl bestämt nu och spikat att välkomstmötet blir första helgen i februari. Och vi ser fram emot att få välkomna Kristoffer och Linnea med deras goda unga hit till oss. Och det verkar som om det finns en lösning på deras bostadsförhållande, åtminstone en tillfällig sådan. Men vi får fortsätta be för dem att allt ska ordna sig. Det är en stor process att bryta upp från en annan ort och komma till en ny och lära känna nya människor. Men det känns så gott att vi har kommit så långt i den här processen som har varit ganska långvarig. Men att vi nu känner att nu har vi äntligen landat och vi får hit en ordinarie pastor. Ja, jag ska predika idag över ett av mina favoritämnen, Efesierbrevet. Och jag blir så entusiastisk när jag tänker på det här. Jag ska försöka att på något vis ändå lugna ner mig så att det inte blir för våldsamt det här. Men det är inspirerande, vänner, det jag ska läsa och tala om idag. Men innan vi läser det så ska vi be än en gång. Vi tackar dig, Herre, för att du är mitt ibland oss. Tack för din kärlek och din godhet. Tack att du älskar ditt folk så oerhört mycket. Och tack att du har så mycket i beredskap för oss. Och vi tackar dig, Jesus, att vi verkligen kan säga det bästa ligger framför. Halleluja. Och du vill hjälpa oss att vi fylls av tro och tillit, Herre, till vad du har i beredskap för oss. Tack att du räknar med oss allihopa. Och vi är så värdefulla i dina ögon. Tackar dig, Herre. Vi prisar dig och lovar ditt namn. I Jesu namn. Amen. Jag läser från Efesierbrevet, det första kapitlet, verserna 15 till och med 19. Därför skriver Paulus, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud och härlighetens far ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Vilka vässar! Jag önskar att jag skulle kunna stanna upp för varenda mening i de här vässarna, därför att de är så fulla av innehåll. Men jag har valt ut några saker som jag kände att jag skulle vilja få lyfta här idag. Paulus skriver, jag har hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Och tydligen så hade Paulus fått rykten om att det rörde på sig i Efesus. Han hade varit där tidigare. Jag återkommer till lite grann av det, vad som hände i Efesus när han var där. Men nu hade han hört rapporter om vad som hände, och han säger, jag har hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Och då tänkte jag på vad som står i första Thessalonikerbrevet. När Paulus skriver till församlingen där, då skriver han så här: bröder, Guds älskade, vi vet att ni är utvalda, för vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan också med kraft och med den helige ande och full visshet. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaja. Från er och Herrens ord i ett eko, inte bara i Makedonien och Akaja utan överallt, har er tro på Gud blivit känd så att vi inte behöver säga något mer. Alltså, brevet till Thessalonike är det första brevet som Paulus skrev. Och han kom till Thessalonika under svåra omständigheter, förföljelse och svårigheter. Men evangelium slog rot i den stora, fina stad som finns kvar än idag. Och jag undrar om det är någon av er som har varit i Thessalonika? Jajamän. En fin stad, eller hur? Och det var ju en stad som romarna hade grundat. Och Gud ledde ju Paulus och hans team, Silas och Timoteus, dit. Ni vet, de hade ju en syn på andra sidan i Turkiet. Där de såg en makedonisk man som ropade: kom över och hjälp oss. Och så reste de över och började förkunna evangelium i Thessalonika. Det blev inte så enkelt. Det var mycket motstånd. Men evangelium slog rot. Och det står om det att det kom till dem med kraft och den heliga ande i full visshet. Och så blev församlingens medlemmar ett föredöme för det troende i provinsen runt om. Och det står om dem att deras tro, Herrens ord, hade gett eko. Överallt har ett tro på Gud blivit känd. Fantastiska ord om en församling. Och jag tänkte så här, tänk om det kunde vara så med oss i vår församling att vår tro, vår överlåtelse till Gud ger eko långt över Sävsjö kommuns gränser. Och att vi får del av den heliga andes kraft i full visshet, som Paulus skriver här. Ord och kraft och i ett återljud överallt. Och jag tror att det är lite grann så Paulus kände när han skrev till församlingen i Efesus också. Och vänner, det är viktigt att både tro och kärlek finns med i våra liv. Tro är mer än lära. Det är också en övertygelse, skriver i Hebreerbrevets författare, om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Alltså en tro på det övernaturliga. En tro på att det kan hända någonting mer än bara det vi kan se med våra ögon, våra fysiska ögon. Vi har en tro på att Gud är med, att Gud älskar och han finns som verklig närvarande i våra liv. Och vi tror också att därför så kan under ske, därför att Gud är närvarande här och nu. Jag tror handlar om att lita på vad Jesus har gjort för oss. Och att vi blir räddade genom att tro på evangeliet. Bara genom evangelium, inget annat. Inte gärningar, inga riter, inga sådana här speciella saker som vi måste läsa, rabbla och göra. Utan det handlar om att ta emot Jesus och bli Guds barn genom att vi får våra synder förlåtna. Men tro är också att räkna med att Jesus Kristus är densamme igår, idag och i all evighet. Att Jesus är densamme som han var när han gick här på Galileens vägar och i Samarien och i Judén. Han botade sjuka, han befriade människor, han förlät synder. Samme Jesus är verksam idag. Det är så viktigt att vi har den insikten. Jesus är densamme idag. Han är inte bara ett historiskt faktum. Han är här och nu och han vill verka genom och i sin församling. Vi tror också på att Gud svarar på bön. Vi tror att det lönar sig att gå till Gud i bön. Och vi tror också på den heliga andes närvaro. När vi möts på det viset som vi gör idag, så tror vi att den heliga ande är närvarande. Och vi tror också på att ordet har kraft. Guds ord har kraft. När det läses, när det proklameras, när vi tar till oss ordet, så har det en kraft inom oss. Och det ordet kan förvandla hårda hjärtan till mjuka hjärtan. Det ordet kan ge tro när vi upplever tvivel. Och vi får proklamera Guds ord och räkna med att ordet har en otrolig kraft i sig. Därför att det är Kristi ord. Men vi vet också att det handlar om kärlek. Om det bara var ord och tro utan kärlek, skriver Paulus, då var vi klingande symboler. Bara vi slår på gånggången, vi slår på det hör som vid omkring oss, men det finns ingen kärlek. Men vår tro måste få konsekvenser i kärleksfulla gärningar. Bland våra medmänniskor, de vi möter i vardagen, de behöver få uppleva Guds kärlek genom oss. Vi är Jesu Kristi händer, hans kärleksfulla händer. Det innebär att vi hjälper människor när de behöver vår hjälp. Det innebär också att vi vill leda människor till tro på Jesus. För det är det bästa vi kan ge våra medmänniskor. Det är budskapet om Jesus Kristus som förvandlar och ger hopp. Kärlek innebär också att vi älskar Gud över allting. Vi har honom kär. Sann och äkta kristendom kan alltså kombineras med sund lära och ett sunt och kärleksfullt liv. Vi lever ut i tro vad vi har lärt oss och vad vi läser. Vi proklamerar i tro vad vi har fått till oss. Vi tror att Jesus är densamme igår, idag, så och i all evighet. Och vi älskar våra medmänniskor över allting annat. Vi ger oss en för att stötta och hjälpa våra medmänniskor. Det var väl så det som hände i både Thessalonika och Efesus. Och Paulus tackade Gud för församlingen i Efesus. Han säger så här: jag kan inte sluta tacka Gud för er. Vilken utan han kunde bara inte sluta tacka Gud för det han hörde om Efesus och det som skedde där. Kan du tacka Gud för församlingen? Kan du tacka Gud för det han gör här och nu? Kan du tacka Gud för att du får vara med i en gemenskap där du får känna att du får både utrymme, du blir betjänad och du blir sedd? Det är så viktigt att vi får vara med i en sån gemenskap. Och jag hoppas att du kan säga tack Gud för att jag får vara med. Kanske du sitter här idag och säger så här: ja, jag är inte med i någon församling. Men då får du gärna prata med mig efteråt, så ska vi se om det inte finns också möjligt för dig att gå med i vår församling och få dela den gemenskap som vi upplever är så dyrbar. Ja, Paulus gladde sig över utvecklingen i Efesus. Och låt oss titta lite grann på Efesus församlingens historia. Vi kan läsa om det i Apostlagärningarna 19. Det står om att Paulus kom dit och då fanns det en ung man som hette Apollos som predikade evangelium. Och några hade kommit till tro och blivit döpta. Men när Paulus sätter sig ner med de här, jag tror det var 12 män, så visade det sig att de här 12 männen, de visste inte ens om att den helige ande fanns. Och de visste inte heller riktigt om dopet till Kristus. Så Paulus fick undervisa dem och döpa dem. Och när han hade gjort det så föll den heliga ande över dem. Och de talade i nya tungor. Och så stannade Paulus kvar där under en längre period. Man räknar med att han var där i 3 år. Och under den perioden så står det att det var en väckelseperiod som varade i 2 år. som påverkade hela området, inte bara Efesus. Man samlades i Tyrannos lärosal, som det står. Det var tydligen en stor sal man hyrde, och dit kom det människor från hela regionen och samlades, och väckelsen spred sig vida omkring. Och nu var alltså inte Paulus längre kvar, men det andliga skeendet fortsatte. Och det är så att ett andligt skeende beror inte på människor utan på Gud. När Gud startar någonting så kan det fortsätta även om människor flyttar och andra kommer till. Och det var väl så att Timoteus kom så småningom och blev föreståndare och pastor i Efesus församling. Och längre fram så läser vi också att lärjungen Johannes fanns där. Och under den tid som hade gått sedan Paulus hade lämnat så skedde en fördjupning av Guds verk i församlingen. Många kom till tro och tron växte. Och Paulus säger, jag kan inte sluta tacka Gud för er, för det han hörde. Och så skriver han ett brev. Och när man läser det här brevet så förstår man att Paulus såg ett potential hos det troende i Efesus. Han såg att här fanns det möjlighet att kunna leda församlingen djupare. Och vi vet ju det att han skrev många brev. Han skrev bland annat ett brev till församlingen i Korint. Och där kan han inte alls gå in på några direkta djupheter. Där får han tillrättavisa församlingen. Där får han liksom dirigera församlingen till att ta viktiga beslut när det gäller etik och sådana här saker. Men de kunde inte gå djupare. Men här ser Paulus ett potential. Och här låter han sitt brev få bli till en djuplodad undervisning om vad Gud egentligen har i beredskap för sin församling. Efesierbrevet är en pärla. Det är en pärla bland Bibelns böcker. Här lyfter Paulus upp viktiga sanningar som kristna i alla tider bör känna till om vår framtid. Här finns en uppenbarelse som tar oss längre än vad uppenbarelseboken gör. Ja, man kan säga att Efesierbrevet fortsätter där uppenbarelseboken slutar. Men det menar jag att Paulus låter oss förstå att det är inte bara i den här tiden som vi får vara Guds barn, utan det bästa ligger framför. Det kommer en fantastisk, underbar tid som kommer att vara för alltid för Guds barn. Tyvärr lever många kristna i okunnighet om sitt arv och Guds överflödande nåd. Vi förstår inte alltid om vilka vi är och vad vi ska bli och hur vi övervinner ondskan. Men vi behöver ha kunskap om detta, och vi behöver förstå att Guds tankar om oss är så enormt stora. Och det är det lite grann jag ska försöka hjälpa er att kunna se idag. Jag läser igen verserna 17 och 19 här i Efesierbrevet 1. Här har vi Paulus förbön. Paulus har två förböner för församlingen i Efesus i sitt brev. Och här är det första. Och då ber han så här. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Vilka vässar. Vad innebär detta? Ja, vad betyder ordet ge er vishetens och uppenbarelsens ande? Man kan fundera över det vad Paulus menar, och det finns olika tolkningar kring det här. Menar Paulus att vi ska få en attityd av hunger efter vishet och uppenbarelse. Men att vi ska få liksom en sån där intensiv längtan att tränga djupare in i Guds ord och hitta mer sanningar. Eller vad menar han? Ja, det andra alternativet är att Paulus ber att Gud genom sin ande, ska ge oss vishet och uppenbarelse. Och jag tror att det är det Paulus menar här. Jag tror att han menar att det är bara den heliga ande som kan uppenbara sanningar för oss. Det är bara Guds ande som kan ge oss sin rätt uppenbarelse och vishet inför det som ligger framför. Men visst är det viktigt att ha den här längtan, den där hungern, en ande utav att upptäcka mer. Och det är en del utav församlingens viktigaste uppgift, är att tränga djupare, gå djupare, upptäcka mer sanningar, att inte stanna vid bara att jag har blivit en kristen och kanske fått del av den heliga ande och jag döpt och till en församling. Det finns så mycket mer som ligger och väntar på dig, min kära syster och bror som lyssnar till min predikan idag. Det finns så mycket som ligger och väntar på oss som Guds folk. Ja, vad är det då för en vishet och uppenbarelse Paulus talar om? Svaret får vi här i texten. Så att ni får rätt kunskap om honom, om Gud, om Jesus. Och Paulus ber att de ska få öppnade ögon så att de kan se vilket hopp Gud har kallat dem till och hur stor hans makt är i oss. Öppnade ögon. Och jag tror att det är vad vi behöver. Vi behöver få öppnade ögon. Vi behöver få ljus in i våra sinnen över vad som ligger framför. Vad Paulus ber är egentligen att han ber att de ska uppfatta vad han skriver i Efesierbrevet. De här sanningarna, han ber att de ska ta till sig detta. Och kära vänner, vi behöver ta till oss Guds ord. Vi behöver ta till oss det Guds ord säger. Och därför så skulle jag vilja säga till dig du som lyssnar idag. När du öppnar Guds ord så kan du säga så här: Gud, ge mig vishetens och uppenbarelsens ande den här stunden. Så att jag förstår det jag läser och kan ta till mig ditt ord och växa utav det. Jag skulle vilja säga till dig, du som läser Guds ord ibland tänker att du läser och du vill läsa igenom Bibeln eller har en bibelläsningsplan. Ha inte för bråttom när du läser Guds ord. Ta inte för stora så att säga avsnitt att läsa i Bibeln, utan läs korta stycken, läs, meditera och be. Och för gärna en andaktsjournal där du skriver ner tankar som kommer till dig, det som du känner Gud säger genom ordet. Och så ska du känna när du sitter där och låter Guds ande få öppna ordet för att det blir sådana där underbara stunder. Som om du får befinna dig i en oas mitt under livets öken. Mitt under allt det vi möter av olika saker i livet, så kan jag få sätta mig ner och höra Gud tala. Höra hur han viskar in sin kärlek in i mitt liv. Höra hur han ger mig sitt ord så att jag kan förstå hur jag ska hantera olika saker här i livet. Men också kunna förstå Guds tankar om oss som församlingar och Guds folk i den här tiden. Målet för oss som tror på Jesus Kristus är inte bara en plats i himlen. Att vi ska komma dit, komma till himlen när vi dör. Det är bara början. Det är bara början. När vi kommer till himlen, då börjar någonting alldeles fantastiskt. Någonting så underbart. Och där uppenbarelseboken slutar, där tar upp Efesierbrevet vid och beskriver om Guds enorma planer och tankar för sin församling. Det handlar inte om att bara få några jungfrur när du kommer till himlen. Så det är 10-15 jungfrur som man lär inom islam om man blir martyr. Nej, det handlar om att få bli satt med Jesus Kristus på tronen och regera med honom. Det här, vänner, det är så stort och fantastiskt så att det kan vi inte fatta. Men Bibeln talar om det här att Gud har tänkt ut så fantastiska planer. Och, säger Paulus, livet här på jorden är en träning för det som kommer. Livet här på jorden är en träning för det som kommer. Bibeln undervisar om tre sanningar i Uppenbarelsebok eller i Efesierbrevet. Vi sitter med Kristus, vi vandrar med Kristus, vi står med Kristus. Och det innebär att vi övar oss i att leva ett gudomligt liv i seger. Därför att en dag ska vi få leva i den seger som Gud har förberett för oss. Jag läser just nu en bok som heter Destined for the Throne. Eller på svenska, På väg till tronen. Den boken, vi har pratat om det, Anders Wist och jag, den borde vi översätta till svenska. Vilken bok! Och den är skrivet ut av en som heter Paul E. Bilheimer. Och han skriver så här. Bönemötena är träningslokaler. Och det är församlingens viktigaste aktivitet. Allting utgår från bönen i växande församlingar. Varför är bönemöten så viktiga? Jo, därför där ger vi Gud tillträde till att handla. För Gud säger så här i sitt ord, att han har givit den här världen till människan. Och vi måste återta den ifrån Satan genom Jesu kraft och genom vår tjänst inför honom. Hur ska vi återta den om inte vi strider i bön? Om vi inte låter det få bli bönemötena få bli den här stridsfältet där vi återtar Guds, den här världen för Kristus. Vi är kallade som församling på den orten att be ner Guds härlighet och Guds vilja över Vriksta och över vår kommun och över vår plats. Vi är kallade att driva ondskans makter på flykten genom vår bön. Vi är kallade att vara med om att se förändringar. Men Bibeln säger, det är bara en träning inför det som kommer. Det bästa ligger framför. Och jag skulle önska att du skulle bestämma dig för att jag vill vara med om att lära mig vad det innebär att sitta med Kristus. Jag vill vandra med honom. Jag vill segra med honom. Var då med. Ta ett steg och bestäm dig för. Jag vill upptäcka mer av det som Guds ord säger om vår framtid. För Gud har fantastiska planer för oss. Och låt mig säga så här. Även om Bibeln undervisar om att änglarna är fantastiska. För det är de ju. Och underbara. Så lyssna nu. Lyssna nu när jag säger så här. Så är Guds plan med församlingen, den återlösta mänskligheten, långt, långt mycket större. Det står om oss att vi är skapade till Guds avbild. Det står inte så om änglarna. Det står att vi tillhör Guds familj. Det står inte så om änglarna. Det står om att vi ska ärva vår himmelske far. Det står inte så om änglarna. Det står om att vi ska sitta på tronen tillsammans med Jesus Kristus. Det står inte så om änglarna. Det står inte heller om att de försonades genom Jesu död på Golgata. En fallen ängel kan aldrig bli omvänd, men en syndare av nåd kan bli frälst av nåd. Halleluja! Gud har stora planer för oss som människor. Vi är skapade till att vara nära Gud. Det var så Gud hade tänkt när han skapade de första människorna. Och Gud bestämde sig för att han skulle låta människan få stå helig och rättfärdig utan fläck och skrynka inför honom. Det är Guds plan för sin församling och för dig och mig. Förlåt mig om jag skriker lite grann. Men det här vet ni, det är hot stuff. Det här är någonting att tala om. Det är någonting att förkunna. Det är någonting att lyfta fram. Och det är någonting att leva efter. Och jag vill bara lära mig mer och mer av det här. Så här skriver Johannes. Han har också fått nys på det här. Han skriver så här i sitt första brev, det tredje kapitlet. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte eftersom den inte har lärt känna honom. Min älskade, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Och varken som har detta hopp till honom, han renar sig liksom han är ren. Halleluja, tack och lov. Ja, Jesus är prototypen för det som vi ska bli. Han är den modell som Gud ställer fram och han säger, mina barn ska bli lika sonen. Det ska bli mina barn lika honom. Vi formas till hans avbild. Vi formas till att bli lika Jesus. Och det är det det handlar om, vår vandring här på jorden, vår träning här på jorden, till att vi tränas för evigheten. Och det här vi formas till att bli lika Jesus. Romarbrevet 8:29 säger så här. Den som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Alltså du och jag, vi kommer in i Guds familj. Vi kommer in i Guds familj och blir del utav hans stora familj. Där finns inte änglarna med, de betjänar. Men du och jag har genom Guds oändliga kärlek bestämt att vi ska få tillhöra Guds familj. Kan du se dig själv så där om 10 000 år regera med Kristus i den nya världen? Kan du det? Kan du förstå att en dag ska du vara med om att göra skillnad i den eviga världen? Och kanske kommer du ihåg, och kanske vi träffas om så där 10 000 år, om vi nu kan gå efter jordåren här. Och så kanske du säger så här, men Christer, kommer du ihåg vad du predikade i Pingstkyrkan den 18 november 2018? För så där 10 000 år sedan, du predikade om det som vi lever idag i. Halleluja. Och du säger så här. Ja, men det här blev mycket bättre än vad du kunde predika om. Du hade ingen aning om allt. Och jag säger nej, ingen aning. Men, säger Guds ord, var ingen tanke tänkt, var inget öra hört. Det har Gud förberett för dem som älskar honom. Halleluja. Och jag skulle önska att du skulle säga idag, Gud, jag vill ha mer. Jag blir så hungrig. Jag vill upptäcka mer utav detta. Jag vill komma in i den uppenbarelse som du kan ge ditt folk. Och samtidigt så är nyckeln till allt detta det som Johannes säger i sitt första brev, det kapitel 1 eller kapitel 3 vers 3. Och vargen som har detta hoppet till honom rena sig liksom han är ren. Ska du få se det här så måste du ha ett rent hjärta. Jesus säger, saliga är det renhjärtade till du ska se Gud. Du måste ha ett rent hjärta och överlåta dig till Herren och leva i hans närhet. Vill du det? Nu så ska vi ha en liten stund av eftermöte, ska vi kalla det någonting. Vi sjunger lovsång tillsammans. Och du som känner, jag vill ha förbön just för att jag får upptäcka mer av detta och bli det Gud har tänkt att jag ska vara här på jorden. Tjäna honom i den heliga andes kraft och gå med honom. Gå med honom för att uppenbara Guds härlighet och även tränga undan det onda som vill ta över. Jesus, jag tackar dig för att du är mitt ibland oss denna morgon. Och du vill låta din heliga ande röra vid oss. Vi är dina barn. Vi tackar dig för allt det underbara som ligger framför. Och nu vill du hjälpa oss att förbereda oss, Herre, för framtiden. För det som ligger framför. Och du vill hjälpa oss, Herre, att ta de här viktiga stegen. Att bli dina barn som uppenbara din härlighet. Och ta ut förskottet av arvet redan här och nu. Jag ber om dig i Jesu namn. Amen. Halleluja. Shakabarashikoronos. Halleluja. Jag tackar dig Jesus vad du gör bland ditt folk den här stunden. Du rör vid din församling. Du ger nytt mod och du ger ny kraft, Herre. Och du hjälper oss att gå dina vägar och leva, Herre, i det profetiska och leva i uppenbarelsen. Tack, Herre, för att du hör bön i Jesu namn. Amen. Sök dig till förbön idag. Jag tror att vi gör så att vi blir in i lilla salen där inne för dig som vill ha förbön. Och vi öppnar upp dörrarna lite grann till så att det känns som vi inte stänger in oss där inne. Och så får du komma och söka förbön. Och du som känner jag vill vara förebedja nu och be för människor. Var med och betjäna Guds folk och låt oss be tillsammans. Kära Jesus, halleluja. Korabashan digeri korin.